Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson? Nej!
Välkomna till MMA-podden. Vi börjar direkt med en fråga från Enzio Sidorov. Var är Sebba?
Sebba is back!
Exakt! Galaxens bästa MMA-podd rullar igen. Nu har vi Sebba i huset, så nu kör vi.
Universums balans är återställd.
Exakt. Men du, vad har du haft för dig? Du har ju... Nu har inte du varit här på... Vad är det? Ja, men det är en gång i och för sig.
En gång. Jag har inte haft för mig så mycket. Grind, grind, grind. Get that dollar. Grind, grind. Som oss andra. Det är det man gör liksom, och gör det och försöker njuta av life medan man gör det också, så att man inte bara blir för upptagen i ekohjulet.
Okej, jag tror du duckade bara för att Costa förlorade.
Hur många som har skrivit och undrat, men nu ska ni få höra ett statement från mig.
Kör. Vad var din tanke? Berätta.
Jag tyckte han såg weak ut redan från entrancen. Då kände jag att så, det är någonting. Han såg liksom, hans energi var... Han var inte aggro, det här liksom, han behöver ju vara lite mer pitbull. Det är ju så han fightas. Så här såg han lite så här, det finns ett ordspråk, eller ett ord som man säger, smirre. Han såg liksom lite så beta ut, och han var submissiv redan i blicken och så här, jag vet inte, energin kändes inte var där, att han var där för att fightas, och liksom nu är det titel. Och redan där vart jag så okej, det är någonting det här, och speciellt när man såg att Desanya kom in och han hade ett helt annat självförtroende, och där såg man verkligen så här, alfahane, betahane. Ja. Och liksom, man såg redan vad som skulle ske. Och sen så var det exakt det som hände i matchen. Det var en som styrde, den andra vågade aldrig. Som en liten hund som skäller mycket, men aldrig liksom attackerar. Och det var ju det som, säger man, jag blev besviken. För jag hade ändå hoppats på att säga, okej, bit i tandskyddet, gå in, veva, blir du knockad i din attack? Det är ändå respekt, men när du liksom... Nu vart du ändå avslutad utan att du gjorde den här attacken, att så här, go for it. Så,
vad tycker du om allt att han höll på att sätta händerna bakom ryggen och sådana
här? Alltså, men det är det jag menar. Han skällde mycket. Han skällde mycket, men det är också så här, okej, men gå mot attack också. Våga. Mm. Alltså, vad säger man? Ta en risk. Om du inte tar en risk så får du inte heller belöning. Och han stod liksom och väntade. Jag vet inte riktigt vad han höll på med. Jag tror han var för rädd att ta den här risken. Att han tvekade för mycket. Och det är så här, utgången vart ju ändå densamma. Så då tror jag att risken hade... Det finns ju ändå en procentuell möjlighet att ändå ge utdelning. Mm. Att du, oj, nu fick jag in en smäll här. Så jag tror att det är hans, vad säger man? Jag tror han själv är väldigt missnöjd med sin prestation av den här matchen. Och det märks här i efterspelet. Och att han vet säkert att han kunde ha fightats på ett annat sätt. Borde ha fightats på ett annat sätt. Men att han hamnade i det här... jag hörde Asha sa det, att Adesanya har ju den här mind game control, mind tricksen. Och jag tror att han fastnade i det för mycket. Och... vågade inte riktigt tro på sig själv och kliva fram, utan nu vart det helt plötsligt på riktigt och det är mycket på spel. Och,
ja. Jag är ett frågetecken, jag har sett om matchen efter vi spelade in och jag har lyssnat på en del intervjuer och lite hans, men jag, alltså jag blir allt han höll på med, liksom kör den här McGregor-händerna bakom ryggen, det faller för mig jätteplatt. Om du inte har slagit ett slag, då kan du inte ställa dig med händerna bakom ryggen. När McGregor gjorde det var ju för att han gick emot attack. Exactly. Medan Paulus står ju bara typ så här står jag med händerna bakom ryggen, kom. Men Adesanya smashade ju på honom hela
och
tiden.
Grejen är, han vet ju att Adesanya inte är en offensiv fighter som kommer att attackera, utan han kommer stå och vänta, och då är det ju upp till Costa att säga, du är offensiv, du vinner när du är offensiv. Genom att försöka köra ett schackspel så kommer du alltid torska. Så han ska ju vara ett ånglok fram, liksom bli träffad en, två, men du hinner få in en krok eller två, och de hinner göra så mycket skada att du kan ändra din matchbild. Men när du bara står och inte gör något, så då händer ingenting.
Det är väldigt, väldigt konstigt. Vad tycker du om hela slutprocessen då? Vi la ju upp där på...
Alltså det såg weak ut. Jag tycker bara det var så här, det såg weak ut. Alltså Costa såg weak ut. Det var så här, han hamnade där under också. Alltså det fanns ingen vilja att kämpa vidare, utan det var nästan som att han hade förlorat matchen när matchen började. Och att han nästan visste om det, men bara gick och väntade på så här, okej, ska jag förlora på ett så... Hur ser vi? Så... inte så extremt sätt, utan på ett sätt som nu till exempel. Det var ju inget extremt, inte så att han liksom somnade eller det var någon highlight knockout, utan det var nästan som att han hade gett upp redan innan. Det fanns ingen vilja att vara kvar.
Vad tycker du om Adesanyas firande?
Alltså samtidigt, jag förstår honom på ett sätt, men samtidigt tycker jag själv gillar speciellt när man är en champ och har den liksom, hur säger man, inte makten, men det inflytandet på mycket folk, så gillar jag ändå när folk är mer kampsportsödmjuka liksom, och visar att man är den större människan än att man lägger sig på samma nivå, för då är det, har det blivit en cirkus helt plötsligt. Och jag hade föredragit att se den mer respektfulla Adesanya, som gör typ som Anderson Silva, kunde ju också vara väldigt respektlös, men samtidigt ibland gick jag ju tillbaka till att det är liksom, det är Bushido, du har lite koder, följ det, så vad säger man, din, det är mer heder i det på ett annat sätt. Samurai spirit, och det hade jag önskat se från honom mer. Men han är ju den nya generationen. Och
ja, det är det. Och det är en vattendelare. Det märks tydligt. Vissa, jag tillhör det. Alltså jag är lite så här, med tanke på hur de har pratat, så ser jag inget direkt problem i det. Till exempel, några tog upp det här med, för någonstans var det någon som nämnde till exempel Khabib mot Conor.
Mm.
Jag har inget problem med att Khabib väljer att slänga sitt tandskydd mot Conors ringhöra mot stängslet. Det har jag inget problem med. Men när man hoppar över buren, där tycker jag att det har nått en annan nivå. Men att det blir någon, alltså hade Khabib gjort så mot Conor, så hade jag inte heller haft någon så här, åh gud, vad gör han?
Nej, men jag känner att den här
det finns
beefen,
en extrem, alltså det finns nivågrader i helvetet.
Ja, men jag tycker att den här beefen var ju inte liksom lika infekterad som det var Conor och Khabib. Det här kändes lite mer som ett, säger vi, alltså det var lite, det var mer tävling. Vi båda är i den här divisionen. Det är inte riktigt ett hat mot varandra på det sättet. Det har det säkert blivit nu efter den här matchen. Men innan så var det mer som en promotion-grej. Att säga, okej, du är loudmouth och den här killen är väldigt smart loudmouth. Och vi bygger upp det, hype kring det här. Och då tycker jag att det var lite överdrivet kanske, hela det här efterspelet. Men det bygger upp för nästa match.
Jag blev tyst här. Men, och då kommer vi till the human trash. Adesanya, I want my rematch.
Det kommer han inte få.
Haffers ger nu ingen rematch någonstans. Nej. Jag la upp på MMA-podden och jag är fascinerad över att det var så stor procent. Jag antar att folk bara tryckte fel. Men jag är fascinerad över att så pass stor procent ändå tyckte att han på något sätt var värd en rematch. Och jag menar ju, alltså, med rematch menar ju din instant rematch. Ah. Ja. Han är inte värd en instant rematch alls.
Jag tycker han ska få möta två tuffa knappar.
Ja.
Och därefter så ska han förtjäna sin rematch som alla andra.
Ja.
Han hade sin chans nu. Det är inte så att det var en, säger vi, en weird, ett något konstigt avslut. Det var liksom match och han hade alla möjligheter att ändra matchbilden och göra det till en match. Men att sen säga att man vill ha en instant rematch, nej.
Det är helt omöjligt. Det är helt, och så säger han bara, det händer grejer, men jag ska inte komma med några ursäkter. Fast då har du ju kommit med ursäkter.
Men då får han väl berätta vad det är för grejer också.
Ja, det, där har de ju gått ut med olika. Det verkar som att, vad är det? Walid Ismail och Eric, jag vet inte om de har dragit samma story, men typ så han hade problem att sova, han somnade inte natten innan.
Det är ingen
problem med sömnen. Det var någonting, alltså jag vet inte, det är så mycket konstiga grejer som kommer från det där campet. Mm. Så här, säg antingen bara vad det är, eller säg ingenting.
Nej.
Men att sitta och glida med att det kan vara någonting, och nästa gång kommer det se ut så här. Han bara, this time is more. Vi trodde redan att det var det.
Mm, exactly.
Och jag känner lite att Paulo Costa just nu, antingen så tränar, men sitter inte och säger de här grejerna om hur det kommer bli nästa gång. För att den första gången såg tyvärr ut som skit. Levde inte upp till något. Jag tycker faktiskt att han gjorde en sämre match än Joel Romero, om jag ska vara helt ärlig.
Jag tycker den här matchen var, det var ju verkligen så här, alltså den hypen de hade byggt upp, och till och med Dana hade byggt upp hype.
Mm.
Och det levererade inte alls. Det var en tråkig match. Jag har till och med hört det från vanliga, säger vi, folk som inte är så insatta med man, som ändå så här, vi ska se den här matchen. Den är fet. Mm. Och bara, det var jättetråkigt.
Men däremot en skolning från Adesanya. Det måste vi ge. Han är ju en strateg. Alltså. Hans fintar han gjorde mot honom satt nästan varenda gång. Mm. Alltså. Bara hur han satt upp där, viftar med handen, fejkar vänsterslag och sen skickar spark och spräcker upp ögonbrynen på Costa. Och lurade med low kicks när han sen kliver Costa blir, bort, han kliver in och blir prickad.
Definitivt, och vad säger man, i och med att Costa inte klev fram eller liksom var offensiv alls, så blir det ju att Adesanya gör precis vad han vill.
Ja.
Han leker det och kan skina hur mycket han vill, för det är en stillastående måltavla som inte springer bak, men han står bara stilla.
Tror du det finns något hot nu? Hur ser
i
du?
Divisionen.
Om Jared Cannonier vinner. För han sa ju att han vill möta Cannonier förutsatt att Cannonier vinner. Alltså, och han Cannonier är nyfiken på att fightas mot Jack också.
Alltså Adesanya har ju blivit knockad. Alla kan bli knockade. Den ser vi, den möjligheten finns alltid när han möter de här killarna som slår väldigt hårt. Att bli han träffad, så blir han träffad. Och då är ju risken stor att man somnar. Men jag ser ingen som... Det beror på... Det är ingen som skulle skola honom stående i divisionen. Nej. Alls. Och i så fall skulle det vara någon av de starkare brottarna som skulle lyckas få ner honom och hålla honom nere. För det har vi fortfarande inte sett så mycket av. För ingen har lyckats.
Ingen har lyckats.
Precis. Så, det är det. Så jag tror att där skulle i så fall chansen vara någon stark grappler som också är bra brottare och kan få ner honom på backen för att sen fortsätta jobba grappling liksom på honom och kanske få ner ett lås eller ground and pounda.
Hur ser du honom och John Jones då? För de har ju fortsatt att gnabbas.
Alltså jag ser att Jones är en större människa bara. Alltså större fysiskt format.
Mm.
Har längre räckvidd, kommer vara liksom större, speciellt nu också. De har ju sett när han ska upp till tungvikten. Han är med massa på sig. Och att han har brottningen till sin... Sen om han nu väljer att brottas med designer, det tror jag inte. Han är ju en sån som alltid ska bevisa sig. Då kan det bli trouble, absolut. Ja. Men jag tror att han i den här matchen kommer nog vara tvungen att visa att han är en komplett MMA-fighter och i så fall använda sin brottning till att få ner honom på backen.
För mig, Jones har inte sett likadan ut i sina senaste matcher. Alltså.
Nej, och det, jag tror att du vet, det är en äldre man också. Han har fightat så länge, så det blir inte lika... Ser vi lika nytt och lika så här entusiastiskt som alla de här newcomersna eller som Adesanya som ändå räknas som en newcomer för att han är ändå fortfarande varit 2 år.
Ja, något sånt
där, så det är fortfarande liksom han är på väg uppåt fortfarande för att bygga sin era.
Mm.
Och Jones har ju byggt sin era och är där uppe nu på en så här flatline. Så det händer ju varken upp eller ner. Och det vore ju kul med den matchen, 100%. Det vore kul liksom om den blir av.
Mm.
Jag såg någon intervju där att Dana sa också att den matchen är the fight to make typ. Och det vore riktigt kul.
Jag hoppas att den blir av, men jag tror inte det. Nu ska han upp till tungvikt. Men däremot så tror jag att Adesanya är nog 2-3 matcher till. Sen drar han upp, tror jag.
Det tror jag också.
Han kommer inte vara kvar där. Jag tror att han kommer vilja gå mot Cannonier, eventuellt Jack eller Darren, beroende på hur det går där. Men sen tror jag nog att han är rätt färdig med den viktklassen.
Jag tror också att han, säger vi... Så han vill ha utmaning och han vill ha en money fight som alla andra efter ett tag. Ja. Nu vill jag ha de här superfighterna. Kanske inte att det är något rankingmässigt, men jag möter ett stort namn, kanske från en annan viktklass, och det finns mycket pengar i det. Så det vore kul.
Mm. Nej, det finns mycket att se fram emot. Chris Weidman har ju slängt ut lite tweets också om att han har besegrat både Anderson Silva, eller avslutat ska vi säga, både Anderson Silva och Kevin Gastelum, och att Adesanya hade problem med honom, och att skulle han möta Adesanya så är det easy money. Kommentarer?
Nej, jag vet inte, BD brain damage. Stackaren, han är delusional.
Han har ingen självinsikt, den Nej. Mannen. Alltså överhuvudtaget. Jag är helt fascinerad över att han slänger ut den här typen av tweets. Först och främst, vad gjorde han? Alltså jag menar, hans match mot Omari Akhmedov, det är hans senaste vinst på, vad är det, 100 år. Ja. Det ser ut som crap. Och han tror helt plötsligt att han ska ha en möjlighet mot Adesanya.
Nej, alltså, men han måste ju vara realistisk och tro också att han kommer ju aldrig få den matchen.
Men det
är ett sätt för han att kanske jabba ut där liksom. Här är jag, glöm inte bort mig.
Och jag tror att det är mer det handlar om. Ja. Att han hoppas att Adesanya ska bita på det som typ Joel Romero. Så att såhär, okej, om vi gör det här kanske. Han känner att han måste tysta folk. Men att jag tror att han släcker honom i första ronden.
Det är väl bara bevisa. Så här, ja, klättra upp igen då. Spöa alla på vägen så kommer du få din match om det nu är så. Och kan du inte spöa de andra så kommer du inte spöa the champ.
Mm.
Så Chris Weidman är slut.
Nej, Chris, det är för mig, det blir när jag sitter och ser hans grejer. Alltså, jag förstår vad du gör, men alltså, få en imponerande vinst. Han var inte ens imponerad över sin egen vinst mot Omari Akhmedov, men han är övertygad om att det är easy money att möta. Det blir komik. Det är ju ren komik att se Chris Weidmans som är uttalande.
Men då betyder det ändå på något sätt att han fortfarande tror i sitt huvud att han kan bli champ och att han kommer fortsätta fightas hela tiden.
Men det tror jag han gör. Jag tror faktiskt att han tror det också.
Alltså ändå, one day.
Ja.
Hey, it's my comeback.
Vi på MMA-podden håller inte riktigt med.
Nej.
Och det verkar ju inte jättemånga göra heller, för det man ser.
Har Issy svarat på det eller?
Ja, han har svarat.
Ja, det har jag missat.
Han bara, jag har sizat upp dig redan flera gånger, och så säger han att jag vet hur jag ska avsluta dig redan vid dina single- och double leg-försök, så vet jag redan hur jag ska pricka dig. Och sen lägger han upp någon video Där, nu hörde jag inte riktigt vad han sa, men det, han, Chris Weidman är i bakgrunden och Adesanya står och säger någonting om Chris Weidman på den här videon. Det ska vara en äldre, det är för ett tag sedan. Och Chris Weidman är skitlack och tycker nu att bara, du är en jävla skit, så där har vi stått och snackat och sen så står du och spelar in den här videon om mig. Då bara, du är en jävla, du är en skit. Och då, jag får med att då skriver Adesanya typ någonting. Det finns en anledning till varför jag nu kommer visa den här videon. Det är för att jag har redan, så att du vet, jag har redan sizat upp dig. Jag har redan koll på dig.
Men det. Men vad säger man? Det är han som startar, du får ta det hit som kommer. Du kan inte liksom starta något och sen klaga när, när du får ett svar tillbaka att det blir lite för tufft och jobbigt.
Nej.
Så starta inte grejer om ni inte kan handle it.
Nej, och jag tror att det där är det. Alltså Adesanya, det är lite McGregor-grejen. Det är en annan nivå när det kommer till The Mental War Game. Alltså, det, är en, det, är en, det här är, det är en annan typ av strategi.
Han är ju meme master liksom. Så han är ju, en, han är ju från den generationen, internetgenerationen. Ja. Och det är mycket, mycket internet, säger vi, internettermer. Och han säger ju själv, han är största trollet av alla. Och vill någon försöka trolla så kommer han liksom trolla gånger tusen tillbaka.
Ja, ja, ja.
Och då får man ju, liksom, känner man att ens internet trollningsskills inte är på samma nivå, så ska man nu hålla sig undan och starta liksom en sån en sån konflikt med Adesanya, för då, då har han alltid någonting i skjortärmen som man kan kasta tillbaka som kommer göra ont och kännas liksom jobbigt.
Nej, roligt är det i alla fall. Det är kul med lite skitsnack bland de här. Och det, man märker också att Adesanya rör om i mellanviktsgrytan väldigt, väldigt mycket och hela tiden involverad med många människor. Det är, ändå, det är på ett sätt också kul att se en champ göra det och att folk faller för det här som han betar med hela tiden. Mm. Att de går in i de här diskussionerna med honom. Vi får se hur det slutar. Frågan har kommit, vet jag, han mot Khamzat. Jag tror inte det kommer hända, för att jag tror att han har sina 2-3 matcher, sen kommer han gå upp.
Om inte det nu blir så att Khamzat liksom skapar sig ett sånt namn att det är the man att möta, för att ha hans skalp i sin legacy. Att det kan bli någon sån grej. Förstå att Khamzat går in här och tar kanske två stora namn och sen så börjar det chicken run av Adesanya från Khamzat och kallar honom för chicken, att han inte vill träffa, möta honom. Och det finns liksom, det här är spekulationer, men
ja,
man vet aldrig vad som händer framöver.
Jag tänker så bara en tidsaspekt. Nu vet vi att Khamzat är ju bokad i december. Nu ska ju Jared Cannonier då mötas typ, vad är det nu, nästa helg?
Ja,
nej, det, ja, det är snart. Ja. Det är de här närmsta galna på Fight Island i alla fall som möter han och Robert Whittaker. Och jag tror att det är nog inte helt omöjligt att vi ser, beroende på hur den matchen slutar får vi se, och då syftar jag på skador, skademässigt, och förutsatt att Cannonier vinner. Men det är inte omöjligt att vi ser Adesanya en gång till i år. Det är liksom vad jag tänker, för han klev ut helt oskadd ifrån
november, ifrån buren. Slutet på november, december.
December skulle jag nog tippa. Så det är inte omöjligt. Vi får se.
Yes.
Vi får se hur det går. Den här diskussionen om hans bröst i alla fall kan vi ju ta upp lite. Han
Sagittidi.
Han ska gå och kolla upp det hos läkare och se vad det är för någonting.
Men visste han inte det innan matchen?
Han har inte kollat upp. Han vill inte gå och kolla upp. Och sen har det varit diskussion om det är steroider, men om jag har fattat det rätt på det jag har läst, då ska det vara på båda. Det kommer inte bara
det
på
det
en.
Det är det som är konstigt.
Yes, det dyker inte bara på den ena. Och jag känner till det här för att en PT-kund till mig för många år sedan hade det här.
På en?
Det så ingående frågade jag inte, men han var tvungen att operera bort det.
Ja.
Och det kan hända. Det är inte helt ovanligt att det händer på män.
Vad är det, att det är någon körtel?
Det är någon jävla körtelgrej. Alltså, du kan till och med börja få mjölkproduktion av det här. Det är någonting som... och det är inte jätteovanligt.
Nej.
Det är det som är grejen också. Det här är inte otroligt ovanligt.
Jag är i trä här.
Ja, utan det kan hända. Men det är väl någon hormonell förändring har jag för mig. Sen är det ju vanligt att det blir via steroider, att man kan få det. Men då är det vanligare att det är på båda. Men han sa att det här hade dykt upp för någon vecka sedan, men att han ville vänta till efter matchen och gå och kolla, för han ville att matchen skulle få fortgå. Så han ville inte gå in och titta och så liksom avbryta matchen, utan han var så här, jag gör det här och sen kollar jag upp det. Så jag tror att han hade väl bokat läkartid, tror jag, för att kolla upp och se vad det är.
Nej, det blir en uppföljning på det, får vi se vad som händer.
I allra värsta fall kan det vara cancer.
Det
är en sån grej också. Och det sa han, det var någonting han faktiskt tog upp. Han bara, det är lite kul nu när folk håller på, eller inte lite kul, men han, fel citerat säger han, Många hånar det här nu, men vi får inte glömma heller att Chadwick Boseman blev hånad innan han dog i cancer själv. Idag vet vi inte riktigt vad det är, men jag ska gå och kolla upp det. Mm. Så han har tagit upp det, han ska gå och kolla upp det. Och senast på hans story så la han upp en bild på sin tutte och så hade han en sån här BH-gif som låg och cirkulerade. Så han gör ju lite skämt utav det själv. Så vi får bara hoppas att allting är bra och att det löser sig helt enkelt. Det är väl det. Helgens gala, som var... Yes. Holly Holm, Irene Aldana stod för huvudmatchen. Det var 5 ronder mellan 2 stycken krigarinnor.
Ja, verkligen.
Tankar om matchen?
Nivåskillnad. Ja. Definitivt. Alltså, det var väldigt tydligt. Holly Holm styrde allt. Mm. Bättre verktyg, fler verktyg. Alltså bättre på allt. Aldana, krigare, mixare, kliver fram alltid oavsett. Äter allt. Mm. Men Holly Holm är på en annan nivå. Och det var rätt tydligt här också. Man såg att hon är den alltså inte bara erfaren, men kompletta fighten, kan mer och har fightats mer. Och jag tror att hon själv tyckte det var en rolig fight, för att hon fick göra mycket av allt hon velat göra liksom.
Hon såg bra ut i den här. Mm. Det var min liksom första reaktion. Jag tyckte hon såg väldigt bra ut. Alltså det var en
hon fick en striker match mot en person som liksom är tuff och står kvar. Och man får inte glömma att Holly Holm är väl flerfaldig boxningsvärldsmästare.
Ja, exakt,
liksom.
Exakt.
Så det här är ju hennes typ av fight. Det är det här hon gillar, och det såg man ju liksom. När hon fick in sina liksom raka vänstrar och hur hon så, hon skriker efter varje kombination, och sidekicken var helt perfekt också. Och hon liksom, jag tror att det här var en rolig match. Hon fick ut 5 ronders fight. Och att hon kände att det var skönt. Nu kan jag vila en vecka och sen åker jag och tränar igen och går vidare.
För jag kan ärligt talat säga att jag har väl inte varit hyperimponerad av Holly Holm. Alltså hon gör alltid bra och hon kommer stoppa den absolut största majoriteten. Men lite det du sa om John Jones, det var som att hon hade hittat sin nivå och lite stannat där. Men i den här matchen fick jag faktiskt känsla av, jag vet inte vad det var. Antingen så var hon bara hypermotiverad, men det kändes...
Jag tror motståndet också.
Hon var nivåer upp.
Men jag tror det är motståndet. Motståndet var inte på den nivån som hon har mött kanske innan, att det är topp, världstopp liksom. Utan nu så var det en rätt så färsk fighter egentligen. Som inte har fått mera kött på benen och fått utvecklats mer, utan... Hon är bra på boxas och kliva fram, och håller hon med bättre på boxas. Ja. Och vill att folk kliver fram, för då är hon en kontringsprinsessa. Så verkligen. Det säger vi. Det var hennes typ av fight, hennes typ av motståndare. Och då skiner hon när det är de här typen av motståndare hon får möta.
Innan vi går in på en annan diskussion så känner jag bara att jag vill lyfta Jermaine de Randamie direkt, som vann mot Juliana Peña. Chocken är ju att hon vann via sub.
Ja.
Vad tyckte du om den matchen?
Den var bra. Jag tyckte ändå Peña, liksom, när hon hittade ju nedtagningarna och fattade att det är så hon ska vinna. Mm. Och sen gjorde hon ju misstag, och det är MMA. Och man glömmer bort att Jermaine är ju en MMA-fighter. Mm. Hur mycket Dutch kickboxer hon än är, så besitter hon ju fortfarande lite skills när det kommer till grappling. Och sticker man in huvudet på utsidan så där, så är det en risk för giljotin.
Där tycker jag i första ronden så tyckte det var så otroligt tydligt också, nivåskillnaden i striking mellan de två. Det var ju bizarrt. Alltså det här varit en boxningsmatch hade ju ansett som århundradets mismatch.
Ja, men det var verkligen en grappler som fightar stående mot en striker. Och då ser det ut så där oftast tills grapplern fattar att oj, jag kanske borde börja ta ner här för att få lite advantage. Och då såg det ändå bra ut tycker jag när hon väl fick ner henne. Men sen så vart liksom, hon slarvade lite. Och då slarvar man, kan man inte göra på den här nivån, utan då har man en vaken och skärpt fighter där som kommer ta vara på varenda misstag du gör. Och det fick vi se här, att Jermaine ändå är med på vad som sker.
Verkligen. Jermaine rankad 1, Holly Holm 2, champion Amanda Nunes, och vi vet att Amanda Nunes kommer möta Megan Anderson snart. Men jag tänker rematch mellan Jermaine och Holly Holm, för det var ju nästan lite kontrovers när de möttes första gången. Nu är ju det ett bra tag sedan, det är faktiskt år 2017. Då förlorade Holly Holm en 5-rondare. Jag vill minnas att jag i princip tyckte att det var Holly Holms match.
Det var så. Jag har något minne av det här.
Och så var det lite också. Det var ju de Randamie skickade ju i både rond, jag vet inte om det var både rond 1, 2 och 3, så var ju slag efter gånggången. Och det händer hela tiden. Det var några så här fula där man tyckte att hon kanske egentligen också borde faktiskt åka på ett poängavdrag. Rematch på de två.
100%. Jag tycker det är the fight to make. Det är, alltså, vad säger man? Styles makes fights, så det här är en bra match. Det är två som kommer stå och fighta liksom, de kommer fighta stående. Eventuellt att Holy testar nedtagningar när det ståendet inte håller, men det är en underhållande matchning och det tycker jag definitivt ska. Och vad är Holy Holm? Nu vill också tvåa.
Tvåa, etta mot tvåa.
Contender match, 100% möter vinnaren.
Ja, spännande.
Easy fight to make för Dana.
Ja, nej men verkligen. Jag är redo att hålla med. Vi hade tunga grabbar i co-main. Yes. Carlos Felipe mot Jorgen De Castro.
Ja, den här var underhållande tycker jag. fram till tredje ronden då det blev mycket, liksom, det är heavy, heavyweights. Det blir alltid sådär. Men två strikers som strikade aggressivt, gick fram mot varandra och slängde allt de hade. Jag var väldigt imponerad av Brasileiro Filip där. Jag hade inte sett den innan tror jag, men väldigt mjuk i sin striking och följsam med liksom, tekniker efter. Till och med fick in ett hoppknä där i sista ronden. Bland det sista som skedde, liksom, att den energin finns. Och han var väldigt frustrerad att han blev upplåst där mot buren hela tiden. Men det är också så här, gör något för att komma loss. Men
Sataki klev in mycket där. Det är väldigt mycket och separerade dem. Jag måste säga att jag gillar det. Jag tycker det var bra när det inte händer något.
Och speciellt den här viktklassen. Han vet att det kommer inte ske så mycket. De kommer liksom hitta en vägg, stå och luta sig emot. Och sen kommer han vara tvungen att separera dem ändå. Så jag tror att det är bättre att göra det lite, säger vi, tidigare än senare. Så blir det kanske lite mer match av det. Än att de står och bara drainar tid på att stå mot buren. Men jag tycker det var en underhållande kille, Filip. Jag vill se han igen snart. Han vill ju också fighta snart igen och,
ja, han ville stanna kvar på Fight Island så.
Ja, han utmanade väl någon också där.
Ja, vem fan var han utmanade nu då?
Det var någon han utmanade om Pesao.
Ja, jag tror att det var det med. Det var någon annan brassa för mig.
Tycker, kör. Den här killen vill veva och svinga. Och det kan bli roliga knockouts när han fightas.
Ja, får se vad han får för matchning efter det här.
Och Castro tyckte jag höll tillbaka lite för mycket. Men jag tror att han kände att det var en jobbig motståndare han hade, som hade mycket power och var snabbare än honom med att skicka allt. Och att när han skickade ett slag så blev han träffad med två och då blir det jobbigt. Så då vart han också trött, vilket vi kunde se. Och
det var ju väldigt tydligt. De här killarna, jag hoppas ju inte att UFC är snabb och bokar in någon av de här två på en femrondare, för det kommer inte bli underhållande.
Nope.
Det kommer inte bli. Hur Dusko Todorovic mot, jag vet att jag slaktade namnet precis, men mot Dequan Townsend.
Yes.
Det var ju ett krig alltså. Och där får man ju ändå säga att Dequan Townsend kunde ju ta många slag, men egentligen kanske mer än vad han borde göra.
Definitivt. Och, alltså, det här är ändå så här, det är inga fighter som jag har så superkoll på, men de får utrymme nu att fightas på main card och man kommer komma ihåg namnen. För i princip så tycker jag att de är, säger man, okända sedan innan.
Ja, ja.
Men det är, nu kommer jag inte ihåg exakt hur den här slutade. Det var ju någon som...
Ja, men det var ju Townsend blivit till slut, så det blev för många träffar och Townsend gick ner. Och så vart han utslagen i rond två. Men det var ju, alltså jag tyckte ju hans förmåga att pricka där på Drorovic var ju, han var ju riktigt träffsäker, hittade in otroligt mycket. Och till slut så blev det ju, Townsend tog ju lite för många slag mot huvudet och sen var det över.
Jag ser här, så att jag ser matchkortet som man har kollat här. Yes, det var första, precis. Och sen var det Phillips mot Cameron Els.
Ja.
Och då var det elbows från sidan där, slaktade in. Bra matcher, alltså nya namn. Det är för mycket namn man håller koll på här plötsligt. Och så dyker upp nya namn hela tiden. Jag missade den matchen jag egentligen ville se. Det var Condits comeback.
Ja.
Har du sett den?
Ja, den var på prelims. Ja. Jag kan ärligt talat säga att jag försökte se allting i morse och den såg jag med ett halvt öga för jag var tvungen att styra upp frukost. Condit prickade ju
Court McGee
ordentligt i så här sista sekunden på rondet och bröt näsan på han.
Okej, för jag ser att domarsiffrorna var ju verkligen 30-27 i alla ronder, så det måste varit rätt
överlägset. Nej, men det var överlägset. Och jag tror att hade den första ronden, hade det varit 10 sekunder kvar på den första ronden, då tror jag nog att han till och med hade fått avslutet där. För att Court McGee, när han ställdes upp så han hade inte riktigt koll på vad som hade hänt.
Och det här är ju verkligen två, säger vi, de var ju, alltså Condit har ju varit stjärna, superstjärna. Court McGee var också lite stjärna för,
känns som att Court McGee var på väg upp, men han blev aldrig,
nej,
så att säga istället.
Exakt, efter tufft där. Men intressant med Condit där. För jag för mig, jag ska hans record, jag för mig att han torskade väl massa.
Första gången på vad är det, flera år han har vunnit.
Han har 1, 2, 3, 4, 5 torsk i rad.
Ja.
Och så kom det här. Så det är ju kul. Egentligen skulle man vilja se en sån legend sluta nu. Okej, du fick din vinst, lägg av. Men en krigare som Condit kommer ju säkert gå match igen.
Ja.
Och han surrade det där. Tror du att han vill köra om bältet igen, möta tuffare namn? Och
ja, men det tror jag är kört.
Matt alltså, jag Brown kallade ut han nu. Och
Carlos Condit är för endimensionell. Han kör det gamet som var skitbra för typ 8 år sedan. Men det är inte samma sak och han har inte utvecklats. Han står still och det är här vi märker skillnaden. Det händer saker hela tiden i MMA. Och är du inte med på det tåget och utvecklar ditt game, då står du still. Sen är han fortfarande en otroligt bra fighter. Men att han skulle plocka bältet, det ser ju tyvärr som det tåget har gått.
Han gick sin första MMA-match 2002.
Ja, nej, men det är otroligt. Så det är 18 år.
Precis, det är en 18-årig karriär och hur mycket kan du utveckla sportnår?
Mm.
Och nyutvecklare, bygga upp nya saker. Det är svårt, speciellt i den åldern också, men kul att han var tillbaka med en vinst i alla fall. Sen kommer vi säkert sitta här deppade och bara torskade Condit. Kunde lagt av i den här matchen.
Men grejen är för att han redan har lagt av en gång, men han kom tillbaka. Det är det också. Han har gått i pension, men han har kommit tillbaka.
Kan det vara the money?
Eller alltså, nej, men det tror jag definitivt att det är. Så pengarna idag, det är en annan sak mot hur det var förr. Mm. Så han har, ja.
Då vet han att det lockar. Men ändå att han har fått kontraktet efter 5 raka torskar.
Jag tror det finns vissa av dem där som har den möjligheten. Sen finns det de som ryker ganska fort istället. Men jag tror att hade han torskat den här hade det varit svårt att hålla. Men vi får se. Vi får se vad som händer. Nu i helgen. Marlon Moraes mot Corey Sandhagen.
Yes.
Två killar som var jättenära en titelchans. Båda torskade den möjligheten. Nu får de möta varandra istället. Intressant matchning.
Verkligen. Det är två namn ändå som du sa, som var liksom väldigt hypade. Ja. Båda var ju ett surrum att du kan bli champ. Och jag tycker att det är en väldigt bra matchning. Och jag ser att Marlon har övertaget lite, men och speciellt efter Sandhagens senaste match.
Mot Sterling då?
Exakt, när han hela tiden har varit en wizard och så helt plötsligt hände det, blev han wizard själv. Så, jag tror att Marlon är, alltså det beror på. Jag tror desto längre matchen går, desto mer kan Sandhagen komma in i den. Eller ganska tidigt att han får in någon weird submission på honom. Men Marlon är ändå en mördare. Och mycket kraft i allt han skickar.
Men jag tror nog ändå Sandhagen. Måste jag säga. Och det baserar jag lite på. Jag tänker lite på Sandhagens matcher som han har haft. Mot till exempel Asensau, Lineker. Där han ändå lyckas ta sig igenom de här jobbiga, speciellt Lineker, alltså jag var jätteimponerad av Sandhagen mot Lineker. Nu är inte Lineker en Marlon Moraes, men jag tror däremot att Aljamain Sterling, vi vet att han är superbra på marken. Det vet vi redan, och det är där jag tror att han kan bli farlig mot Marlon Moraes. Och jag tycker att det jag upplevt med Moraes är lite att, som du var i och för sig inne på, att desto längre matchen går, såklart för Moraes, när det inte riktigt går hans väg, Då han ger upp.
Kan vi säga så här att Moraes kommer gå in och skicka tunga huvudsparkar och low kicks, och
100%.
Och Sandhagen kommer försöka få en backtake så att han kan få in sina krokar och choka ut honom. Så det är väl ungefär där kriget kommer vara emellan.
Ja.
Sandhagen kommer vilja göra ett grappling match där han kan ta rygg, och Moraes kommer vilja ha en striking match där han kan skicka sina kanoner och bomber. Det är intressant. Alltid en sån matchning är intressant. Kommer Sandhagen få till det, eller kommer Moraes lyckas klippa han på vägen in, eller lyckas styra så att Sandhagen inte vågar kliva in och det blir en striking match istället. Rolig match.
Väldigt bra match. Det här är faktiskt en match som jag ser fram emot.
Och Sandhagen har ju 13 centimeters längd advantage också på Moraes, vilket också kan ställa till det väldigt mycket för Moraes med räckvidden. Och komma åt med sina sparkar.
Spännande. Super, super intressant match. Co-main, Makwan Amerikani mot Edson Barboza. Det är ingen tvekan om att Makwan får ta sig an ett riktigt stornamn när han möter Edson Barboza. Jag måste säga lite så här, oh, wow, intressant.
Definitivt, men han är UFC. Du vill väl liksom klättra, och då kommer du få möta de här namnen, och då ska du väl bevisa att du hör hemma där och ska kunna slå dem. Jag själv tycker att det blir väldigt, väldigt svårt för han att med den strikingen han har, att möta en sån toppstriker som Barbosa. Jag tror blir det en brottningsmatch, så tror jag Makwan har alla möjligheter att kunna vinna, men han ska också lyckats ta det dit. Och vi var någon match här, nu vet jag inte exakt vilken det var, när han såg väldigt fragile ut i det ståendet.
Men det var ju när han mötte
just det,
namnet
i... Jo, jag vet precis vad du menar nu. Det är den hårdslående
Rob Font, nej, förlåt. Låt mig ta fram här två sekunder.
Yes. Det är en hårdslående man.
Ja.
Stor. Men i alla fall,
Shane Burgos.
Yes, Shane Burgos. Och då såg vi hur han liksom panikdök i princip när det blev jobbigt. Och nu har vi en ännu tuffare striker i Barbosa som också kommer skicka pain i alla lämmar som han skickar mot Makwan. Och jag tror att Makwans jobb här är att så fort som möjligt få ner matchen på backen om man ska ha en chans. Men Barbosa har ju också en tendens att gäsa när han blir dominerad i brottningsmoment. Så det tror jag kan vara Makwans fördel. Frågan är om Makwan är så pass bra på att brottas, att lyckas hålla Barbosa nere. Så intressant match här med. Upp till Makwan att bevisa nu att liksom, ska du höra hemma i toppskiktet i UFC, så ska du vinna över Barbosa.
Det är ju en otrolig skalp ifall han lyckas ta sig förbi Barbosa. Jag tror ju inte att han kommer att försöka stå med honom speciellt länge. Utan jag misstänker väl att Makwan kommer vilja ta ner det backen så fort det bara går.
Och det tror jag Barbosa är medveten om också.
Ja, så jag blir inte förvånad om vi ser hoppknän alternativt Barbosas snurrsparkar. Men det har inte gått jättebra för Barbosa i fjärdevikt heller. Han har inte riktigt fått till det där.
Han ser lite, ser vi, weak ut av nedgången. Och det känns som att han inte riktigt fått tillbaka sin explosivitet. Så han känns lite drainad hela tiden typ. Men alltså, intressant match. Som sagt, det är lik som matchen innan. Det här är en grappler mot en striker.
Han har vunnit en match på sina senaste 6, Edson Barbosa.
Ja, det är ju inte bra.
Den senaste vinsten, det är mot Dan Hooker 2018.
Så då är det ju läge att vinna över han nu. Då han inte är på sin, liksom, kurvan inte är uppåt utan nu är den på väg neråt. Så det är ändå ett namn, men... Med det sagt så tror jag ändå det blir väldigt, väldigt svårt. För jag tror den här matchningen passar Barbosa också.
Jag tror det med. Det där är en väldigt tuff matchning i mina ögon. Vi har tungvikterna Ben Rothwell och Marcin Tybura. Sen har vi Marcus Perez mot Dricius Duplessis. Och den jag vill lyfta här är tungvikteren Tom Aspinall som debuterade på förra Fight Island. Så nu möter Alan Baudot.
Var det han som var supergood?
Tom Aspinall är väldigt, väldigt bra.
Ja.
Otroligt bra. Han har 7 vinster så här långt. Det är 7 knockouter och en submission vinst. Han har 2 förluster och han förlorar en via sub. I hans debut så släckte han Jack Collier i den första ronden. 45 sekunder in och jag...
Jag minns, var inte han som rörde sig liksom jättesmidigt?
Alla vinster i rondet. Ja, alla vinster i rondet. Nej, han är grym. Han är jättebra. Det här är ett otroligt spännande tillskott till tungvikten. Mm. Och nu kan jag direkt välja och säga att jag har inte någon speciell koll på hans motståndare. Men jag ska ta upp lite info om honom här. Han har 8 vinster också. 7 stycken via knockout. Han har 1 förlust via just TKO. Han kommer från Frankrike. Och han gör debut i UFC här under Fight Island. Kliver in med 2 stycken vinster i ryggen. Ja, det är det.
Ja, håll ögonen öppna, eller hur?
Ja, Tom Aspinall, definitivt. Håll ögonen öppna på honom. Hans motståndare, måste jag säga, jag har tyvärr ingen koll på. Men vinner han mot Tom Aspinall, ja, då får vi skriva ner Alan Baudot på vår lilla MMA-bok. Bea Malecki skulle ju ha gått match här mot Tracy Cortez. Men hon är sjuk, så den matchen blir inte av, dessvärre.
Nej, men det är tråkigt. Jag ska bara ge ett inlägg här. Alan Baudot, som jag såg här, har ju alla sina vinster i princip på knockouter. Så det är en knockout-kille här. Så det blir nog underhållning i den matchen.
Verkligen. Det tror jag definitivt att det
blir. Nej, men tråkigt med Bea, men det är sånt som händer. Och det är väl, hon blir väl frisk, sen blir hon väl planlagd att fightas på nästa Fight Island, eller hur det blir. Så fort hon visar att hon är tillbaka och healthy.
Vi får se hur det blir och när hon får komma tillbaka. Lite tråkigt att vi inte får se henne på det här kortet. Är det någonting som har hänt som du vill lyfta? Någon nyhet som du har läst inom MMA-svängen?
Kalle skulle gått match igår. Gick inte. Blev inte medicinskt clearad av läkarna. Hade lite feber. Jättetråkigt. Men han själv ville fighta såklart. Men vad säger vi? Det är vad det är, och det finns officials och läkare av en anledning.
Mm.
Och matchen blir framskjuten nu tills han blir healthy igen liksom. Eller han är healthy, det att de kan inte låta han gå matchen när han har feber.
Nej, så nej, nej, såklart.
Och det är något man får acceptera. Det är tråkigt bara att det kommer efter man liksom har förberett sig så länge, men nu är det bra, en veckas paus och sen på tåget igen, så blir det match snart, ska alla få höra.
Mm.
Yes, annars...
Ja, vi håller tummarna för det.
Ja, annars någon nyhet? Inget som har chockat om mig liksom, skakat om min värld direkt.
Nej.
Som jag har läst eller sett om. Själv då?
Nej, inte direkt. Jag tror att vi har lyft det mesta. Jag måste ju bara säga att vi pratade ju lite om Joshua Fabia i förra avsnittet. Ja. Han hade gått fram till Matt Serra. Såg
jag
du
såg den. Hey, Matt Serra är kung alltså.
Jag har sett om det där klippet tre gånger efter det, och jag garvar lika mycket varje gång. Alltså det är helt otroligt när Joshua Fabia...
Men vilken... jag undrar vad han tänker liksom. Tror han att så här, okay, jag ska få respekt här? Det är ju liksom han som ska vara så anti-ego. Helt plötsligt vill han ha en ego-bekräftelse här. Att Matt Serra ska ge han en konfirmation här. Att så här, jo men du är grym, du är hit, jag ska nämna dig vid namn. Och det är så att du gör det bara värre. Så här, alltså, jag förstår inte det. Och att Diego också, det är liksom... Alltså det jag gillar och respekterar med att säga att han sa ju som det är. Han bara, hoppas du tjänar lite stålar på Diego liksom.
Ja, det var, jag skulle precis säga
helt,
det.
Helt så här, du vet, ärlig och bara in his face. Och det är så det är.
Och det intressanta är att det flög över huvudet på Fabia. Jag tyckte man märkte det, att liksom, det är en sån subtil peak till honom, men den flyger rakt över huvudet på honom. Och just det som du säger,
för då borde han ju så här, fan, du vet vad jag håller på med.
Ja,
så,
okay. Ja,
ja. Ja, vi hoppas väl, så länge han vinner liksom, så får en liten cut på det här, men...
Och allt reaktion också, han bara, jag tycker det du gör är trams, liksom, det är skit. Han bara, okej. Men jag tycker precis som du säger, han snackar om inget ego, liksom ska vara djup och filosofisk och livet och skuggor och bla bla bla.
Då ska han inte bry sig om Matt Serras åsikt eller någon annans, då ska liksom
bryr sig om
bara
allas.
Leva i sin egna sanning där.
Men... Ja, han bryr sig om allas, vilket är helt galet. Alltså det är den mest tunnhudade personen. Men jag han tror är att, så tunnhudad.
Men jag tror att det är en fail typ. Han ville väl försöka komma in här som någon ny idoportal. Då vill han kanske liksom mission med allt det här. Och så slog det tillbaka, och att han varit en clown i princip för allt och alla. Och alla driver med han. Och det kanske är jobbigt, för han hade väl räknat med att det här skulle vara moneymaker. Och dyka upp som det nya liksom, säger vi, holistiska supercoachen här. Men det är intressant att se att Stefan Bonner var också med i hans lilla sekt här nu.
Ja.
Men det visste jag inte.
Jag fattar inte om Stefan Bonner tillhör School of Self-Awareness eller
jag
om han bara backar upp Diego.
Jag tror han är med i hela skolan där. Det är den lilla kulten.
Weird stuff.
Yes.
Det är riktigt udda grejer på G där. Men det är det också. Alltså Diego Sanchez har ju alltid varit sån.
Han har alltid varit sån.
Alltid.
Från första tuff när han stod ute in the thunderstorm och bara sög in energin från ovädret och bara... Så han har ju varit också en sån mycket som liksom det han tror på, det förstärks, och då får han en boost utav det, vad det här nu än är liksom. Och jag tror att det här passar han perfekt, och det är liksom det är annorlunda saker och alternativa metoder, men eftersom han tror på det så mycket så blir det ju en effekt för han. Men han blir äldre och äldre. Och jag har riktigt inte fattat det andra med Connor. Han ville möta Diego.
Connor vill möta Diego.
Ja, varför?
Nej, Diego vill möta Connor. Så är det. Diego går ut med att han vill gå visst antal matcher. Han vill jättegärna möta Connor. Och då säger Connor ja. Det är lugnt. Jag vill möta dig.
Vi kan fightas. Att det är en legend då?
Det jag faktiskt fick känslan av där, det är nog mer att Connor vill möta Diego så att Diego får en möjlighet att tjäna pengar och gå i pension.
Det är snällt.
Så tolkade jag.
Det är jättesnällt. För det var det jag hört också. Att folk har, jag tror det var Asha som sa det efter vi hade varit här. Att det var nog anledningen.
Ja.
Det är ändå snällt och godhjärtat, men annars hade jag inte förstått att den matchen skulle
bli. Nej, det är en total mismatch. Men sen blev det ju hela det här med också att Connor har ju delat nu, jag har inte sett dem själv, men han hade väl printscreenat sms från Dana. Det handlar väl lite om att Connor har varit redo att gå fight. Han har sagt att han vill möta den här, han har sagt att han vill möta den, men de har slagit bort det varje gång och sagt att han inte vill fighta. Så nu har han då gått ut med att jag har velat fightats. Jag har varit redo att kliva in. Nu börjar ju han och Dustin yes. surra om att göra någon uppvisningsmatch i Irland i december. Mm. Och nu verkar det då som att Dana är redo att ge dem pengar för att gå en match i UFC. Mm. Så vi får se hur det blir. Jag tror att om de, men då hoppas jag att också Dustin med, får rätt pengar.
Och vad händer med den här Pacquiao-grejen också? Det...
Den är nog lite upp i luften, ja. Tror jag. Den är väl på G.
Förhandlingslägen här för Conor.
Ja, det är det ju definitivt.
Det är mycket alternativ.
Verkligen. Och alltså, ja, den där boxningsmatchen, den tror jag är katastrofal för Conor om man tar
det. Det håller jag med dig om. Alltså, du vet, Pacquiao är en killer ändå. Mm. Hur gammal han är, så han gjort det hela livet. Och han är en southpaw. Och det blir jobbigt. Han är en mer offensiv snabb fighter än vad Mayweather, som är en defensiv fighter, är. Och då var han ändå offensiv i matchen när de möttes. Mm. Så jag tror det här blir... Jag tycker inte Conor ska ta den här matchen.
Nej.
Det tycker jag definitivt inte. Det är en annan sport du ska ge dig in i och möta legender, de som är bäst liksom. Och speciellt den matchningen mellan de två, ser jag, att jag ser bara en utväg att Pacquiao knockar Conor.
Jag ser två utvägar.
Ja.
Att det tar slut i första ronden eller att det tar slut sent.
Ja, men det tar slut hur man än vänder och vrider. Det kommer ta slut.
Och anledningen till att jag säger det är bara för att jag tror att Pacquiao inte kommer göra som Mayweather och liksom låta det gå tid. Men det kanske är ändå att han tänker så här, ja, men de ska få sitt värde för pengarna. Så jag leker med han i tre ronder eller någonting och sen
bestämmer när han vill. Exakt, sådär. Ja. Det kommer det gå.
Så jag tror att det Pacquiao bestämmer när det tar slut. Så yes. mina utgångar är första ronden eller senare.
Yes. Där har vi nu. Får se. Conor, det är någonting på G i alla fall. Och vi hoppas vi får se en fight snart. Det vore liksom kul.
Verkligen.
Att se him fight.
Jo, men det vill vi ju. Det är hur vi än vrider på det, det är en underhållande fighter, det är en bra fighter. Och jag läste någonting förresten nu, jag vet inte heller, det här är nu är det verkligen rykten från Instagram. Ja. Så det här ska vi ta med, inte bara en nypa, utan ta med gärna all salt som finns på jorden. Det har varit en diskussion om att McGregor och Khabib skulle vara coacher för Tough.
Det vore väldigt
kul. Men att Khabib har tackat nej till det.
Okej. Okay.
Han är inte intresserad. Och jag kan nog förstå det på ett sätt. En sak som jag däremot måste lyfta, som jag tycker är jätterolig. Khabib har ju sagt nu att han inte vill möta Conor överhuvudtaget.
Det är så pass. Ja.
Men. Han sa för ett tag sedan att... Ja, Conor kan ju fightas mot Dustin. Och vinner han den, då kan vi mötas.
Oh.
Men nu när den fighten är på G... Då säger han att han vill inte möta Conor alls.
Det är så.
Så det är lite intressant.
Undrar varför?
Jag vet inte. Jag tror att han tänkte att Conor kommer inte ta matchen mot Dustin. Men sen när det börjar bli dags. Så bara, okej, jag vill inte möta honom ändå.
Jag tycker att de ska mötas om båda vinner här nu. Ja. Förr eller senare. Det är fortfarande... Alltså, tänk om 10 år och vi bara, fan, de möttes aldrig igen. De möttes bara en gång. Visst, jag vill ändå se dem mötas fler gånger.
Men det är ju det här med 30-0 också.
Det är den. Det är den. Man kan mötas i någon annan sport.
Ja, vi får se vad det blir. Kanske möter i baseball. Who knows? Vi får se. Nej, men det är väl det. Det är de nyheterna. Och så nu när jag ska gå på lyssna frågorna så kommer fler nyheter komma upp. Men jag kommer faktiskt inte på någon.
Yes.
Men det är väl surr där om att... Jag har inte sett det här 100% bekräftat än. Men det verkar som, återigen, Instagram, nyheter. Att Guram ska ha fått ett UFC-kontrakt.
Ja, jag såg det idag och vi säger vi. Vi gratulerar om så är fallet. Ja,
för att det har börjat postats om Precis. Det. Men det har inte kommit något från honom själv, vill jag verkligen tillägga. Det har inte kommit något från hans management. Det har inte kommit, och UFC brukar ju för sig inte posta att de kanske har signat en ny fighter från Guram.
Är det Asha va? Som
ja, men det är Asha som är ute med de här. Asha, så det är Ashas info och de ska man alltid ta med.
Asha med kristallkulan. Som.
Precis. Med lite salt.
Exakt.
Vi får se vad som händer. Men det verkar i alla fall som att det är på G. De har ju kampanjat för det här nu ganska länge och jag tror verkligen att det är en tidsfråga innan han får det här kontraktet. Okej, nu hoppar vi på. Yes. Lyssna på frågorna. Du. Hannes Larsson, tack för din fråga. Den är redan besvarad. Här har vi Georgia också. Tack så mycket för din fråga. Vi har precis besvarat den med. Nu ska vi se. Ja, väldigt konstigt namn. Sean Beck. Skriver. Tror ni att amatör MMA kommer att ta efter fokus på grappling efter att Khabib och Khamzat framgång?
Jag tror överlag att alla har fokuserat mer på brottning och grappling. Att förstå att det är en viktig aspekt i sporten. Men jag tror inte att amatörmemang kommer förändras. Och sen får man ju inte glömma bort att alla fighters är olika. Någon kanske har en jättebra stående bakgrund. Då kommer den utnyttja det. Någon är jiu-jitsu-utövare. Och det är det som är mixed martial arts. Man ska blanda allt och alla är välkomna att fightas under samma regelsystem. Oavsett om du är en gammal superbrottare eller supertajboxare eller vad det nu är. Mm. Så ska du bli bra på allt.
Verkligen.
Och sen tror jag visst många förstår kanske hur viktigt brottning är. Att brottning stänger ner andra stilar totalt om du inte har svar på en persons brottning. Att den nivån är så pass bättre än din, så kommer du inte ha en chans. För då bestämmer personen vart matchen äger rum. Och du kommer inte få tillfälle att kunna använda din fina striking eller grappling. Och jag tror det kanske blir grejen, att folk kommer jobba mera, säger vi, anti-wrestling-stilar. Att veta, okej, hur tar jag mig upp? Hur ser jag till att inte bli nedtagen och undvika nedtagning? Och kanske när jag väl blir nedtagen, vad ska jag tänka på? Men det är ett förändrande game. Det är som att se, alla har börjat jobba den här, säger vi, wrist.
Ja, handledskontrollen.
Precis, hela tiden nu. Och det var Khabib som visade upp den, och nu gör allt och alla den liksom. Mm. Och den kommer ju också till slut bli för vanlig, för alla kommer ha en kontring på den också och veta vad de ska göra. Så. Men det är en utvecklande sport då. Sen får vi se här vad nästa superstar kommer komma att göra.
Verkligen. Jerker Lundqvist har skrivit: när kommer Alex Gustafsson gå match igen? Grym podd. Tack så mycket, Jerker. Ja, det är ju verkligen en fråga. Jag har ingen aning.
Nej, inte jag heller.
Vi får se.
När han känner för.
Ja. Nils Dahlberg: kan Holly Holm vinna titeln igen? Alltså, jag är lite osäker. Jag tycker Amanda Nunes är lite för bra för att se henne falla från tronen.
Jag ser också det. Alltså, allt kan skända. Mirakel kan ske. Mm. Och visst, hon kan vinna. Men jag tror att den sannolikheten är väldigt, väldigt liten. Att, hon blir champ.
Tobias Hultman frågar: vad tror ni om matchen mellan Harila och Kadi Magomev? Alltså, jag måste säga att jag har ingen koll på Harilas motståndare.
Nej,
tyvärr.
Jag trodde han skulle fråga om Westlund där.
Ja, så.
Men den är väl snart nu också, nästa helg. Nästa
det
helg,
är något sånt där, va?
Ja. Jag har inte heller någon koll på motståndaren.
Jag vet att han tränar på All-Star. Jag vet att han kör med Shamsat och hela den ligan.
Ja.
Men mer vet jag inte. Så jag kan ha sett honom på AK, men det var ingenting som jag liksom minns nu direkt i huvudet. Så jag är lite osäker.
Vi känner Harila, vi hoppas på Harila. Så ja, det var jag tror om den matchen.
Mm. Har vi en till fråga här? Nu jävlar, nu ska vi prata ekonomi. Fetskatare: tips på sätt att få ihop det ekonomiska om man vill satsa på MMA i framtiden. Ja, skaffa ett bra jobb som du trivs med, där du ändå kan fördela din tid på ett bra sätt. Kanske investera i aktier eller fonder eller bitcoin. Se till att kanske hitta en sponsor som är redo att hooka upp dig med lite ekonomi. Eller se till att dina föräldrar tjänar jävla bra med para, så att de kan stötta sin son som fortfarande bor kvar i källaren.
Eller hur? Nej, men det är väl att se till att ha ett jobb som du kan kombinera med träning. Liksom. Antingen att du kan smita iväg och få dina två pass gjorda om dagen, eller att ett kvällsjobb, eller något jobb där du liksom är mer timanställd, där du har möjligheten att kunna smita iväg, just för att du behöver dina pass i veckan.
Mm.
Ja, det är hårda tider. Det är som alla fighters. Det är, vad säger man? Du är mer punk än vad du är rik, kan man säga.
Exakt. Patrik Persson har ställt alla frågor man kan ställa, men vi börjar med den här: bästa MMA-podden, tack så mycket. Saknade PDV som kommentator i natt, vad händer? Tack så mycket, jag fick vila. Jag har jobbat väldigt mycket. Vi är många som kommenterar, det är rotation. Och jag kan säga att just den här helgen så var det väldigt skönt för mig att få faktiskt ta ett litet break, om jag ska vara
Paul skiner här och hur utvilad han är och bara,
Hör ni inte själva hur pigg jag är? Exakt. Och vilken energi jag är förra podden, bara, hej, jag kommer till
inte sagt fel på en enda grej. Helt skärpt.
Allting rullar bra. Okej, Patrik, vi börjar med den här: vem vill se Guram mot i sin UFC-debut? Svår fråga. Jag tror att vi kommer få se Guram förmodligen mot någon debutant, alternativt någon som har gått en match. Men där kan vi spekulera.
Det är Fight Island, så ja. Säkert någon britt kanske. Slår jag ut till med, ja.
Mm. Men jag för min del i alla fall väldigt glad att
jag hoppas,
om det här nu stämmer, hoppas bara att vi får se honom.
Jag hoppas att vi får se honom mot någon striker, så att det kan bli så att Guren kan få skina och få se vilken grym striker han är. Det kan jag säga, det hoppas jag.
Patrik undrar: vem hade vunnit matchen mellan Khabib och Khamzat? Är det en fight ni skulle vilja se? De är inte i samma viktklass, så jag tror att det är nog en fight vi aldrig kommer få se. Khamzat pendlar ju mellan och välter, och Khabib är ju trots allt lättviktare.
Mm-hmm.
Så jag är ingen fan av att spekulera för mycket i matchningar som förmodligen aldrig ändå kommer ske.
Nej, jag skulle vilja se en brottningssparring med dem, det vore kul.
Ja, det hade varit roligt. Mm. Ska vi se. Det här är faktiskt mer än vad jag vet, så du får gärna hoppa in här om du vet något om det här. Och det här är vår sista fråga. Och det är Patrik Persson igen, tack för alla frågor. Pratas om att det ska vara två galor samtidigt i Stockholm den 28 november. Vad tycker ni om det? Vad är det för andra gala? Det är ju Superior Challenge.
Det är Superior och så är det en Bulldog Media Fight. De här Bulldog Media Fight som haft galor ihop med AK och nu senast Brave. Som ska ha en gala i Göteborg då. Som tydligen ska vara striking och MMA, boxning och lite allt möjligt. Så det är tråkigt att de inträffar på samma datum.
Men det är inte samma stad i alla fall.
Men det är inte samma stad. Men jag tänker nu också när det är väldigt... Hur säger vi? Alltså, man kanske inte kan ha publik i november. Och då är det väldigt beroende av streams. Vem som tittar. Och liksom, man kan ju inte se två galor samtidigt utan... Där tror jag det är en liten, säger vi, det blir en competition. Vem som kommer tuna in och någon av dem kommer ju tappa tittare just på att de tittar på den andra galan. Och då är det viktigt för båda promotionsna här att ha så stora namn som möjligt som kommer locka. Mm. Alltså okej, men jag köper Superior eller jag köper Bulldog Media Fight Night eller vad den kommer heta.
Alltså jag kan ju bara ge ett svar på det här också. Att jag tror att alla som har Viaplay kommer välja Superior Challenge. Svårare än så tror inte jag att det är.
Nej,
och jag vet inte vad den andra
sänds. Jag har lite intressanta namn snart att droppa som kommer köra på Superior. Så jag tror också faktiskt att Superior kommer locka väldigt många. Så och speciellt ni som har Viaplay och ser den bara.
Ja, jag tror att om... Jag har ingen koll på att det här ens skulle gå samma datum. Men då kan jag väl tycka att det kanske är lite klantigt av den andra organisationen att boka samma datum. Mm. Så vidare inte bokade samtidigt eller om inte vet om. Vem vet. Men nej, jag tycker inte att det är jättestrategiskt. Jag kan väl tycka att det är ganska onödigt att det ska bli på det här sättet. MMA växer men det är inte så stort. Och jag tror det är bättre att fighters också får en möjlighet att det är utspritt. För jag tycker det är bra att det är mycket event som dyker upp. Så jag tycker bara fortsätt att pumpa ut event. Men vi kanske inte idag ska börja leka UFC Bellator att man ska konkurrera med
köra
varandra.
Köra på samma kväll liksom. Men jag vet inte vad jag ska säga. Det är vad det är. Men jag tror, som du säger, jag håller med dig. Är det så att de har valt samma datum så är det väldigt dåligt just att det blir ett krig om... Och i alla fall av den andra organisationen, för de flesta sitter ju redan på ett Viaplay-abonnemang och som kommer visa en gala gratis i princip för att ni redan har betalat för hela månaden än att folk ska gå och köpa en annan gala då. Men vi får se, som sagt, inget är ju bekräftat än. Det här är rykten och spekulationer att det ska vara på samma data eller samma datum.
Vi får se vad det blir.
Yes.
Där har vi nått vår ände, så jag säger följ oss på MMA-podden Instagram ifall ni vill skicka in era lyssnafrågor. Yes. För att från och med nu så kommer de alltid ligga där. Ni får fortfarande jättegärna följa @paulelvaje
Sabsabba
på Insta, men lyssnafrågorna ligger från och med nu på MMA-podden.
Exakt, och ni får mer underhållning på MMA-poddens story också med gamla idoler som dyker
upp. Vi försöker pumpa in lite mer, så just nu är kontot aktivt. Vi la ju ner, eller jag la ner kontot under en period, det fanns där men det var inte aktivt. Men nu är det aktivt igen.
Så följ.
Yes, vi skickar in, repostar lite roliga grejer och till och från lägger vi upp lite. Så om ni vill hålla er uppdaterade om det som vi har att erbjuda, in och följ oss på MMA-podden. Och om ni lyssnar, tagga alla tre MMA-podden, @paulelvaje
Sabsabba.
Så har ni där. Och sist men inte minst... Patreon!
Yes.
Vi finns nu på Patreon och vi behöver ert stöd. Och vi vill börja med att verkligen tacka alla er som har blivit Patreons.
Yes.
Stort, stort, stort tack. Det uppskattas jättemycket. Vi ska se till att kunna lösa någon form av roliga rewards för er som är med. Blir det så att vi eventuellt kör någon podd live eller någonting, så kommer såklart alla Patreons att ha förträde till allt sånt.
100%.
Ifall ni stöttar podden så betyder det att vi kommer kunna börja göra mer beroende på hur många patrons som vi får. Men desto fler patrons vi får, desto mer ekonomisk hjälp vi får, så kommer vi kunna se till att göra fler poddar. Vi kommer såklart producera den vanliga podden som ni kan höra en gång i veckan. Sen kommer vi kunna satsa mer på specialer och kanske till och med att vi kan skicka in ett extra avsnitt i veckan.
Exakt.
Så börjar vi få ihop allting. Vem vet, det kanske är både två eller tre stycken avsnitt av MMA-podden som börjar rulla. Stötta oss på Patreon. Patreon.com/MMA-podden.
Ja, så det finns länk på MMA-poddens Insta till Patreon också. Så.
Det är bara klicka direkt, stötta oss. Man väljer själv hur mycket man vill stötta med. Vissa har stöttat med mer, andra har stöttat med mindre. Och vi älskar alla lika mycket för det som ni går in och stöter oss med. Så tack så jättemycket till alla som har supportat oss på Patreon. Ni som inte gör det redan, in och backa upp oss, så ser vi till att MMA-podden kan växa och att det kommer fler avsnitt per vecka. Nu säger vi tack för den här
gången. Hej.
Hej då.
Ciao.
Of I Like Radio. I Like Radio.